Och det är ju inte alldeles harmlöst. Om du älskar bilen som om den var Gud, eller båten kanske snarare, så blir den ju bestämmande i ditt liv. Om du älskar flaskan som om den var Gud, så kallar man dig för alkoholist. Det är för att alkoholen är din Gud. Och därför är det så viktigt att den form av uppmärksamhet och den art av uppmärksamhet som Gud har menat skulle tillhöra honom, att den också får tillhöra honom. Därför att när den riktas mot något annat, så blir detta andra vår Gud istället. Vi talar en hel del om människofruktan, och det gör vi ju verkligen med rätta. Det är oerhört mycket ångest i människors liv har med människor att göra. Om vi till exempel tänker oss en människa som har svårt att åka buss, som har en bussfobi. Den personen kan mycket väl bosätta sig i en buss om det bara inte kommer in någon annan i bussen. Om han liksom får ta en buss och köra ut i ödemarken och inreda den med lite soffor och fåtöljer och en mikrougn och så här. Så kan han bo i bussen dygnet runt resten av sitt liv. Det är inte bussen som är problemet. Utan det är detta att bli inlåst i en rullande låda tillsammans med människor. En situation som man inte har kontroll över. Människor som kan hitta på vad som helst och det finns ingen utgång. Väldigt mycket ångest har återspeglat på något sätt vår relation till människor. Och detta med människofruktan, det har också så ofta att göra med att människorna har fått, så att säga, den uppmärksamhet som Gud skulle ha. Och jag menar, lider du av människofruktan, så bekymra dig inte för det. Det är inte så att jag står här och säger att det är något fel på din tro och nu är du alldeles kass och botten och du hamnar säkert i helvetet. Jag menar inte så. Jag bara menar att vi behöver alla få be Gud om att han lösgör den uppmärksamhet som vi kanske utan att förstått det har riktat mot fel håll. Så att vi lever i Guds fruktan och Guds upptagenhet istället för att leva i människofruktan och en falsk människoupptagenhet. Jesus talar om att göra sig bekymmer. Och det är ju ett knepigt uttryck det där. Bekymmer är väl i all sin dag inget man gör sig, säger vi. Det är ju något man har. Och helst skulle man ju naturligtvis vilja bli av med allt sammans. Det är ju ingenting man sitter och snickrar ihop som någon sorts hemslöjd, eller hur? Gör ni det? Känner ni igen er? Får man inte lov att vara bekymrad, säger kanske någon. Jo, det får du gärna. Du får gärna vara bekymrad. Och det är nog kanske också så att det går inte att undvika att man blir bekymrad ibland. Vi kan ju lyssna till vännen Paulus, får vi se. Om han var så där sprickfritt, karismatiskt, obekymrad som det ibland låter som vi kristna skulle vara. Andra Korinthierbrevet 11. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Jag är bekymrad varenda dag, säger Paulus. Men älskade Paulus, säger vi, har du inte läst bergspredikan? En apostel ska inte behöva vara bekymrad.
Jo då.
Det tillhör livets villkor. Det vågar jag påstå. Också för den kristne. Om du till exempel har barn, så är det nästan ett abnormt tillstånd att tänka sig att du aldrig skulle vara bekymrad. Visst bekymrar man sig för sina barn. Och mamma kan göra det tills barnen är 90 år gamla, fast vi karlar brukar kunna avveckla det någonstans vid 20. Men det kanske hör kvinnans uppgift till, vem vet. Det jag försöker säga, det är att den sprickfritt bekymmersfria tillvaron är en utopi om något. Den finns inte. Men man ska inte göra sig bekymmer. Det räcker så gott med de som infinner sig spontant. Hur bär man sig åt för att göra sig bekymmer? Vi går tillbaka till Matteus 6 och ser om vi kan hitta något bra, någon bra ledtråd. Jesus talar om livets villkor, kan vi säga. Det här med mat och kläder. Eller om du så vill, överlevnad. Och vi kan ta ett annat ord. Trygghet. Nog bär vi alla på en önskan om att göra livet så fyllt av trygghet att vi inte behöver bekymra oss för något. Och i all vår reformsträvan börjar vi därmed göra oss bekymmer. Det låter lite konstigt, men det är vetekornets lag i vanlig ordning. Den som vill behålla sitt liv ska mista det. Den som vill reformera bort bekymren ska bli bekymrad. Sverige är ju ett underbart exempel. Det är faktiskt fantastiskt, Sverige. Det är precis sant som det sägs. Sverige är fantastiskt. En fransman lär ha sagt för många år sedan att Sverige är det land där allt som inte är förbjudet är obligatoriskt. I Sverige har vi köptrygghet, rättstrygghet, säljtrygghet, garantitrygghet, försäkringar, sociala skyddsnät, barnombudsmän, JämO, hälsokontroller, luftkontroller, socialkontroller. Vi har bilomsorg, vi har barnomsorg, vi har äldreomsorg, jag vet inte vad allt. Och man kunde tänka när man ser denna lista, som naturligtvis kunde göras mycket längre, att Sverige måste ju vara ett land där ångesten är portförbjuden. Den är så lagom. Om du verkligen ska hitta en bra lönande marknad för lugnande medel, så är ju Sverige inte så dumt att börja med. För det som inte går att sälja i Sverige går inte att sälja någon annanstans heller. Och det är ju konstigt. Vi försökte skapa oss trygghet och hamnade i bekymmer. Allt detta jagar hedningarna efter. Men eder fader vet att ni behöver allt detta. Och det här är en av livets paradoxer. Det finns så mycket som försvinner i det ögonblick vi försöker ta tag i det. I det ögonblick vi riktar vår uppmärksamhet mot det och tänker, nu ska jag verkligen hålla i det här, så är det som bortblåst. Till den uppmärksamheten skulle tillhört Gud, och vi riktar den mot något annat. Vi tar ett annat exempel. Du får för dig att du till varje pris måste bli lycklig. Jag ska satsa på att bli lycklig, säger du. Och i början så trevar du dig fram lite grann och prövar och testar lite olika tekniker. Så småningom springer du som ett skollatroll hit och dit. Du ska ju bli lycklig. Och ju mer du satsar på lycka och verklig härliga upplevelser, desto tommare blir du invärtes. Jag läste en klok mans utsaga för ett tag sedan. Han skrev så här att lycklig kan man bara bli i förbifarten. Det tycker jag är väldigt fint. Lycklig blir man medan man sysslar med något annat. Men i det ögonblick man blir lycklig av att syssla med något annat och tänker att oh, jag är ju lycklig vet jag. Oh, jag måste hålla tag i lyckan här. Skit, säger det så är den borta. Därför att den uppmärksamhet som ensam kan tillhöra Gud, den kan vi inte rikta mot något i denna världen utan att det där försvinner. Och dessutom landar inte Faderns kärlek längre. Det här är en gåta. Att det kan vara så. Men alla vi som har varit med ett tag, vi vet ju att precis så här är det. Eller vi tänker så här att du har egentligen inte bekymrat dig så hemskt mycket om din hälsa, utan du har sängen parkerad, eller bilen parkerad bredvid sängen och rullar bara över i bilen och kör till jobbet på morgonen och tillbaka på kvällen och rullar tillbaka i sängen och ja, du lever alltså ett allmänt osunt liv och mår ganska bra. Så är det någon som tycker att det där ser för bedrövligt ut och prenumerera på någon hälsokosttidning åt dig. Och du läser i den om alla fruktansvärda ting som kan inträffa när man lever som du. Och du får stora skälvan och börjar leva på rödbetssaft skördad vid fullmåne. Och du ägnar halva din fritid åt tyngdlyftning och bodybuilding. Och du har anabola steroider under kudden och så vidare. Frågan är ju nu, känner du dig friskare och friskare? Ja, risken är ju att du känner dig klenare och klenare, eller hur? Och det är samma paradox igen. Så fort vi bygger ut, vad ska vi säga, börja ta kontrollen över livet, så flyr livet ifrån oss. Den som vill behålla sitt liv, den som själv vill hålla i sitt liv, om jag nu får göra en lite parafras av det hela, han kommer att mista det. Han kommer att förlora det. Redan innan han är död. Eller vi tar en lite andligare variant av det här, Lukas 10:38. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Här har vi en fin form av bekymmer, att göra sig bekymmer. Och det är helgelsebekymren. När man börjar titta på sig själv, är jag tillräckligt helgad? Oh, jag måste satsa på helgelse. Det är det dummaste du kan göra, jag försäkrar. För helgelsen kommer att slinka mellan fingrarna på dig precis lika effektivt som lyckan och hälsan och allt det där andra. Du kommer att bli så våldsamt självupptagen av att titta på dig och din helgelse, så all helgelse kommer att bli som bortblåst. Om helgelse är att kunna glömma sig själv, så är det ju bara lurigt att titta på sig själv om man är tillräckligt helgad. För då fastnar man ju i rävsaxen direkt. Marta tyckte väl nu när hon hade bjudit hem Jesus att det var ju hon som hade ansvaret för att han fick en bit mat i sig. Och så här. Men vi kristna, vi har ju lärt oss för länge sedan att det är Maria som får godkänt, och det får hon ju i alla predikningar, och Marta får underkänt. Och sen drivs ju alla församlingar efter Marta-principen i alla fall. Vi sliter och jobbar och släpar och drar. För nu ska vi satsa på helgelsen. Och vi har ju inte ett smack förtroende för att Gud klarar det där själv, eller hur? Men det är klart att han gör. Helgelsen är ju att vi så att säga ägnar oss åt honom, så ägnar han sig åt oss. Vi kan säga så här att detta med att göra sig bekymmer, det handlar på ett vis om att ändra på tillvarons villkor. Man ser det väldigt tydligt när det gäller tryggheten. Livet är ju livsfarligt, säger vi. Och prognosen är dålig för oss alla, som det heter på medicinskt språk. Det är bara en liten tidsfråga. Och det där, det vill vi ju på bästa sätt åtgärda. Att Gud skulle kunna ha gjort det så, det tycker vi är fullständigt utslutet. Det måste finnas något olycksfall i arbetet, säger vi. Nu ska vi bättra på tillvarons villkor. Och med det bygger vi då ut trygghetssystem av alla slag. Här i Sverige har vi ju lyckats över måttan. Men konsekvensen är ju bara den att vi byter den yttre nöden mot den inre. Längre än så kommer vi inte. Sen är det bomstopp. Och vi kan ju bygga upp psykiatrin tills vi blir terapeuter allihopa. Och sitter och klistrar psykiatriska diagnoser på varandra. Det kommer inte att bli lyckligare av heller. Utan på något vis handlar det ju istället om att finna sig till rätta i tillvarons villkor. Se på fåglarna under himlen, säger Jesus. Ja, säger vi, men det är väl inte alls så säkert att de har det så bra. I höstens första köldknäpp så faller det döda fåglar ner och ligger och skräpar överallt. Vi tycker ju, du sköter inte det här, Gud. Inte som vi skulle göra om vi fick vikariera för dig. Men Jesus försöker säga oss att om vi ska förbättra det hela efter vårt huvud, så bara slutar det med att vi får mer bekymmer än vi hade förr. Det kanske blir mer komfortabla bekymmer och ett mer förnicklat helvete, om ni förstår vad jag menar. Men det är inte så att livet blir ett paradis när vi ska göra ett paradis på jorden. Det var ju inte länge sedan Berlinmuren föll. Detta märkliga paradis där man måste sätta taggtråd runt paradiset för att inte dess invånare skulle fly sin väg. Och så är det ju när människan ska göra ett paradis. På något egendomligt sätt blir det värsta som kan inträffa. Istället måste vi på något sätt försöka att anpassa oss till livets villkor som de är. Ska vi stänga sjukhusen, säger du? Avveckla socialvården? Nej, det behöver vi inte göra. Men vi kan ju åtminstone sluta att sprida illusionen omkring oss att det här egentligen löser så stora problem. Att det här egentligen ändrar tillvarons villkor så där förfärligt mycket. Därför att i hopp om att avskaffa både Gud och hans rike, så har vi ju byggt upp det där som ett alternativ. Och som alternativ betraktat är det ju förfärligt dåligt. Men om du som troende blir sjuk, så går naturligtvis till ett sjukhus eller till distriktsläkaren hemma eller någonting i den stilen. Det tycker jag du ska göra. Det är inte så jag menar. Men vi måste bara ha klart för oss att vi ändrar inte på tillvarons villkor. Utan vi måste på något sätt komma in i ett accepterande av tillvarons villkor. Vi kikar igen lite grann i Matteus 6. Därför att det är en text som vi kristna har en notorisk tendens att missförstå. Vi läser 33 versen. Och vi kanske sjunger den också. Sök först hans rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Hurra, säger vi. Nu söker jag Guds rike först. Så får jag allt det andra med. Och då är jag helt bekymmersfri. Då kommer jag att vara frisk och rik och ung och glad och vacker. Underförstått. Mig kommer inga lidanden att drabba, för jag har sökt Guds rike först. Jaså? Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga, säger Jesus. Va? Säger vi. Ska vi behöva ha plågor? Vi har ju sökt Guds rike först. Ja, så tokigt kan det vara. Alltså det är ju så här att om vi blev helt fria från alla bekymmer och lidanden, om vi blev kristna, så skulle ju varenda kotte bli kristen. Inte därför att han älskade Gud utan av rent vinstintresse. Det skulle ju aldrig bli någon omvändelse. Den gubben går ju inte. Utan det måste ju naturligtvis vara så att vi blir kristna därför att Gud finns. Och även om det till och med skulle vara smärtsammare till en tid att vara kristen än att inte vara kristen, så väljer vi det därför att Gud är sanningen. Och vi kan inte ställa oss utanför sanningen. Vi hade en bibelskola i Mölndal några år. Och vi hade ju en del trosförkunnelse på den där bibelskolan. Och till denna skola kom det många, många personer som hade förläst sig på det här budskapet om att Gud förser. Det gör han ju ibland. Jag är tacksam för att den undervisningen finns. Jag hade kanske aldrig vågat kliva av ifrån en välbetald tjänst som biträdande överläkare och bli kringresande förkunnare. Om jag inte hade haft den förtröstan att Gud skulle sörja för min ekonomi. Vilket han också gjorde. Men till denna skola fick vi en växande skara av vad jag kallar andliga luffare. Det var såna här som inte gjorde ett skapandes grand utan de sa Gud förser. Och jag ska leva helt för Herren hette det, och så flöt de omkring och parasiterade på sin omgivning. För de sökte ju Guds rike först. Sen stampade de på lite hyresräkningar och sånt där och blev räkta och hamnade på socialen och det var en röra utan like. Och det är också ett finurligt sätt att missförstå vad Jesus menar. Se på fåglarna under himlen, säger han. Ja, de sitter ju inte med armarna i kors. Titta på svalen här ute, ska ni se. De flyger ju fram och tillbaka i snälltågsfart och jagar flugor. Och det är klart, det ska de göra. Det betyder ju alltså inte att vi lägger oss på sofflocket och tittar i taket och säger jag lever för Herren. Utan vi får ju kämpa med tillvarons villkor som de gestaltar sig. Och med allt det bekymmer det kan vara. För att få ekonomin att gå ihop och att få ett nytt jobb och vad det kan vara mer. Men om vi ska ändra på tillvarons villkor, så lägger vi nya bekymmer till de gamla och gör egentligen inte så våldsamt mycket till de gamla heller. Det är liksom det som är, tror jag, en av rötterna till att vi har så mycket oro och så mycket ångest mitt i allt vårt välstånd. En av rötterna. Det finns många. Vi tittar lite grann i första Korinthierbrevet 10. Paulus sammanfattar där Israels folks ökenvandring och låter den framstå som en liknelse för oss som är kristna. När vi lämnade oss till Gud så blev vi uttagna ur Egypten och vi är på väg till löfteslandet. Anden går före och vi knallar efter. Och vi vandrar genom öknen. Vilket alltså är ett uttryck för att det på sitt sätt kan vara fler vedermödor under jordelivet för en kristen än för andra. Men vi går till ett löftesland som andra inte går till. Och så drar han lite andliga lärdomar av det här när det gäller vårt liv och vår livsföring. Det står så här, första versen. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev döpta i molnet och i havet i gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde. Så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarna slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Ja, i ökenvandringen så händer det ju gång på gång att människorna inte längre så att säga såg på molnstoden och eldstoden. Utan de såg på något annat. Åh, vi får bara äta manna här. Oj, 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 en sån tråkig matsedel. Det var ju det återkommande klagomålet. Vi vill inte äta i bamba så att säga. Utan vi går hellre till McDonald's. Kött skulle det vara. Och varje gång som de började klaga så hände det ju tråkigt. Varje gång de skulle så att säga förändra tillvarons villkor istället för att så att säga ta emot sitt liv ur Herrens hand. Varje gång de liksom försökte få kontrollen över det hela. Genom sina klagomål till Mose och genom sina guldkalvar och genom allt möjligt annat. Så fort människorna försökte ta kontrollen över det hela för att göra sin tillvaro lite mindre sandig och lite mera komfortabel. Så ökade folkets problem istället för att minska. Och det är en lärdom i det här. Att kunna ta emot sitt liv var dag. Hur det än gestaltar sig. Vi fungerar alla så tokigt att när vi menar oss ha situationen under kontroll, när vi har den i vår hand, då känner vi trygghet. Läget är under kontroll, säger vi. Och det betyder ju inte att det är under Guds kontroll för allt i världen, utan det är under vår kontroll det ska vara för att vi ska må bra. Och det måste ju vara en illusion av grövsta kaliber. Inte kan du ha kontroll över din hälsa. Inte kan du ha kontroll över ditt liv. Inte kan du ha kontroll över världsfreden och så vidare. Men vi gör vad vi kan för att få det, eller hur? Därför att vi tror att då är vi trygga. Men det är ju då vi har blivit som Gud, som ormen sa i lustboken. Vi gör oss bekymmer när vi så att säga mer och mer försöker att utöva Guds kontroll över livets villkor. Gud ställer inte upp på det. Utan han vänder på något sätt ut och in på det här. Hur han bär sig åt vet jag inte riktigt. Men han ser till att ju mer vi strävar efter att få trygghet genom att ha greppet, genom att ha situationen i vår hand, desto otryggare blir vi. Och detta att låta Gud vara Gud, att låta honom sköta det han säger att han vill sköta ensam, åh vad svårt det är. David har en härlig liten psalm, den 131. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. När jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn, ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Det här skriver ju inte David när han sitter på ålderdomshemmet med en begynnande senildemens, utan jag tror han skriver det på höjden av sin kraft. Ty detta är vishet. Bilden av ett avvant barn som ligger i sin moders famn. Hur ser ungen ut innan den är avvand? Måste finnas mjölk någonstans att suga på. Jag måste få kontrollen över utspisningsfunktionen här. Så ser ju ett icke avvant barn ut. Men att bara kunna ligga i sin moders famn tills mamma säger, nu är det middag. Det är du. Jag har stillat min själ. Det kan verkligen behövas. Det betyder inte på något sätt att bli passiv eller slö och allmänt som man gick i kära eller så. Jag tror David var en mycket verksam människa. Men det finns någonting om att acceptera tillvarons villkor. Att inte försöka ändra på det som det inte är meningen att vi ska ändra på. Att inte försöka skaffa sig en trygghet genom att utöva en kontroll som man ändå aldrig kan utöva. Man ser det så ofta hos människor som lider av ångest. Hur de ska ha kontroll över hela sin situation. Och man kämpar och kämpar för att få mer kontroll. Och mens man kämpar så får man mer ångest. Och då tänker man, ja, det är för att jag inte riktigt har fått kontrollen ännu. Och så ska man ta ännu mer kontroll. Och vägen ut ur det här är att säga, gode Gud, hjälp mig att avveckla alla dessa kontrollmekanismer. Hjälp mig att kunna äta utan att koka porslinet först. Hjälp mig att gå till sängs utan att kolla 100 gånger att jag stängt ytterdörren. Hjälp mig att det bara blir 99 idag och 98 imorgon och så vidare. I den andliga branschen har vi fått en ny variant på det här. När det heter att om du bara kontrollerar alla demoner så kommer du vara både glad och rik och frisk. Och så ska man hålla reda på alla demoner, hur i all världen ska det gå till. Och de som försöker brukar ju få magbesvär efter ett tag. Därför att man får ju en sån, man blir ju så nervös av att det kan finnas någon luftens härsmakt någonstans i närheten. Så att man blir ju alldeles självupptagen och knollrig av det där. Och då får man ont i magen. Och då säger man, det är nu djävulen som har kommit och satt sig i magen på mig. Jag minns en julafton för några år sedan. Fram på eftermiddagen så ringde telefonen hemma och jag svarade. Och samtalet inleddes med frågan, hur blir man av med en demon i magen? Och jag visste inte vad jag skulle säga. Det var julafton och vi hade liksom lite annat att göra. Så jag frågade hur det kändes att ha en demon i magen. Och vederbörande förklarade att det är högg här uppe i magtrakten. Jag sa, jag tycker du ska röntga gallan, sa jag. Och då tyckte han jag var så ovanlig, så då var han på. Jeremia har ett visdomsord här till oss. Vi ska gå till det 17:e kapitlet. Så, det är 50 versen detta, Jeremia 17:5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött till arm åt sig och med sitt hjärta viker av från Herren. Han ska bli som en torr buske på hedmarken och ska inte få se något gott komma, utan ska bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen bor. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte, utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? När Paulus i sina brev ideligen skriver om kött och ande, så kan vi ju på ett sätt förstå vad han menar, och på ett annat sätt så undrar vi vad får han så konstiga begrepp ifrån? Vad menar han egentligen, karl? Jag tror att det här är en nyckel. Det handlar om förtröstan. Att förtrösta, att sätta kött till arm åt sig, som det står. Vad betyder det? Ja, det är att gå i egen kraft, säger vi. Det är att förtrösta på människor. Ja, allt detta är sant. Men då försöker vi bygga ut en förtröstan på förtrösta på nådegåvor och förtrösta på demonkontroll och förtrösta på sina böner och förtrösta på sin andlighet. Ja, det är ju samma visa fast på ett annat, i en annan tonart. Att ha sin trygghet i ett försök att egentligen ändra tillvarons villkor. Det är att förtrösta på kött. Jag får kontroll över situationen. Den fungerar nu på mina villkor. Oavsett om jag sen utövar andliga villkor eller använder händer och fötter eller vad jag använder för någonting. Att tillvarons grundvillkor liksom kan fås in under vår kontroll. Istället tecknas bilden av ett träd som är planterat vid vatten. Och trädet har ingen kontroll över tillvarons villkor. Ibland kommer det ett torrt år och ibland regnar det och ibland så torkar det mesta runt omkring. Men det har rötter ända fram till det område där vatten flyter. Det är att förtrösta på Gud. Och det finns ett accepterande i den förtröstan. Att livet kan bli svårt emellanåt. Att jag inte får det hela på mina villkor, utan det är en förtröstan som fungerar ljusa dagar och nattsvarta dagar. Vi ska också läsa Jesaja, det 31 kapitlet. De tre första verserna. Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp, i det att de förlitar sig på hästar. Dem som sätter sin förtröstan på vagnar därför att där finns så många, och på ryttare därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels helige och inte frågar efter Herren. Också han är ju vis. Han låter olyckan komma och han sviker inte sina ord. Han reser sig upp mot det ondas hus och mot den hjälp som ogärningsmännen sänder. Ty egyptierna är människor och är inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Och Herren ska räcka ut sin hand, och då ska hjälparen vackla och den hjälpte falla, och båda ska tillsammans förgås. Den lärdom vi ska dra av det här är ju inte nu att vi ska springa iväg och göra idiotgrejer och säga att Herren betalar. För nu förtröstar vi på Gud. Du har inte fått för mycket förstånd, det lovar jag dig. Även om du har fått mycket. Du har behov av allt. Men vi kan säga så här. Det är få förunnat att inte då och då få påhälsningar av ångesten, oron, bekymmer. Och det är få förunnat att inte i det läget försöka ta kontrollen över sitt liv. Och därför ska vi be till Gud att han hjälper oss att så att säga inte utöva den formen av kontroll som egentligen tillkommer honom ensam. Att vi inte ska fastna i illusionen. Att vi kan behärska tillvaron så att det går att ändra dess grundvillkor. Därför att då gör vi oss bekymmer. Då fastnar vi i ångesten istället för att komma ut ur den. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi behöver din hjälp att få bli stilla och att bli som ett avvant barn i sin moders famn. Och på olika sätt har vi alla drömmen om att få in tillvaron så att säga under våra villkor och under vår kontroll. Herre, vi ber att du öppnar våra ögon så vi ser hur dumt det här är. För det är ju självklart att vi aldrig kan få den kontrollen över våra liv. Utan att vi istället finge komma in i den bekymmersfrihet som det ändå innebär att få börja avveckla de där skenbara trygghetsmekanismerna. Montera ner alla taggtrådstängsel och släppa loss alla blodhundar så de får gå sin väg och ta bort alla kulsprutenästen och stridsvagnar. Och få leva som fria människor. Riskabelt är det, men det är bättre att ta den risken, Herre. Än att förskansa sig bakom murar och skyttegravar. Herre, ingen av oss kan lägga en enda aln till sin livslängd. Ingen av oss kan med allt vårt bekymmer ändra grundvillkoren för tillvaron. Hjälp oss då, Herre, att inte göra oss bekymmer. Det räcker ju så gott med dem som är. Hjälp oss istället, Herre, att ta emot din omvårdnad, din fostran och din helgelse när vi tillsammans med dig vandrar genom livet och kämpar med tillvarons villkor. Att vi får förstå att det ligger en helgelse i det, en mening och en avsikt som vi kanske inte utan vidare kan fingra på. Lovat vare ditt namn, Herre. Amen.